With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja,
du
Camilla.
Ska för första gången baka utanför din comfort zone.
Baka utan ugn. Nej, jag ska åka till Gotland. Mm. Jag är på Gotland.
Jag är taggad inför att du ska till Gotland och baka.
Men det sjuka är att det är ett drömupplägg. Men det är så mycket utanför min comfort zone att jag liksom håller på att krypa ur mitt skinn.
Men hallå, Frida är ju i Gotland.
Ja, på Visby. I Visby.
Mm. Är det där du ska vara?
Nej.
Ja.
Min fotograf har ett hus i Bungenäs. Ett jättefint hus. Har varit liksom på omslag på inredningstidningar. Oh. Så här, jättefint. Så vi ska alltså åka till Gotland och i en veckas tid knäppa lite kort till min nya bok.
Mm-hmm.
Vi ska ta bilder på bakverk. Vi ska fota liksom miljöbilder, genrebilder och vi ska fota bilder på mig. Och i vanliga fall så fotar vi alltid hemma hos mig. Har alla mina saker, props, all rekvisita, alla mina gadgets, allting. Jag har varit handlat, vi är hemma hos mig. Nu ska vi ju liksom dels då vara där i någon annans kök. Det tar ju ändå så här 5-6 timmar att åka dit, så jag kan inte preppa grejer som behöver vara i kyl.
Ja,
så jag kommer ju behöva göra ganska mycket från scratch där. Så min lista nu bara på liksom allt jag behöver handla och ta med, all rekvisita jag ska ta med, alla köksredskapsprylar, sen vad jag ska ha på mig och sen jag ska lägga upp den här plåtningen. Liksom, vi brukar fota kanske så här 7-8 recept om dagen hemma, bara så här tjuff, tjuff, tjuff. Men då har jag ju preppat så allt bara är klart när Lina kommer. Hur ska jag på plats och hur ska jag dela upp det? För jag behöver ha liksom några bakverk som jag kan ska hålla i när vi den dagen när vi fotar mig. Mm. Samtidigt så ska ju de också vara fina nog att fotas för sig. Alltså, jag vet att det är bra att vara utanför sin comfort zone. Mm. Man växer av det. Men det är ju jobbigt när man väl är där.
Och att din första gång är så långt bort.
Ja, och men Lina är trygg där. Hon är duktig, det kommer bli bra. Och hon är lugnet själv. Liksom.
Mm.
Men, och det är ju en superdrömmig grej för att åka till Gotland så här, slightly off season. Mm. Med någon som bor där, som vet allting. Jag har inte varit på Gotland på säkert 10 år. Superhärligt, men jag känner inte riktigt att jag har njutit just nu. Jag hoppas att när vi väl kommer dit att jag kan landa i så här. Och vi har dratt ner på antalet recept vi ska göra.
Det är,
så här, det är inte poängen är inte att åka dit och bara så här skjuta av recept, utan mer för att få känsla.
Ja.
Men nu kanske så här, vi eventuellt måste fota ett omslag till. Då det är så här deadline på det nu. Det är redan så förskjutet lite. Och det, ja.
Jag hör på din röst att det är stressigt.
Det är så här, högre och högre pitch liksom. Och, ja. Men det är bra. Jag är inte normal kontrollfreak. Jag är extrem kontrollfreak. Så det här är jättenyttigt för mig. Men på riktigt jättetufft.
Mm. Alltså, när du berättar om det här så påminns jag om första gången när jag skulle göra det utanför hemmet. Alltså, nu har jag gjort det så många gånger att för mig är det inga konstigheter att stå och vispa en maräng i en idrottshall på en mässa. För att jag har gjort det så många gånger.
Ja.
Men det är läskigt för när man är van att ha full kontroll på situationen och helt plötsligt inte kommer ha det.
Ja.
Och man ändå vill på något sätt komma upp i samma kvalitet som man brukar.
Ja, för det är det som är grejen. För att också så här, hade jag varit där och skulle servera någonting, alltså, där de kan säga ja, det blir som det blir, folk kommer ändå tycka att det är fint.
Mm.
Men det här ska bli till boken. Det måste bli det finaste det kan bli.
Mm.
Så att, ja.
Det kommer gå bra.
Förmodligen.
Och tänk, du kommer vara en erfarenhet.
Och så är det värsta som kan hända. Vi får ta om det är något som verkligen inte blir bra, så får vi ta om det receptet när vi kommer hem. Men
jag förstår det också, när det blir en sån grej att man ska åka iväg, då vill man ju också passa på att utnyttja den miljön till max.
Ja, men exakt. Och sen allt som verkligen man måste packa med och ha med sig. För det är också så här, det är typ drygt en timme från Visby, så det är inte bara att sticka ner till, det finns liksom kanske ett ICA supermarket eventuellt, där man kan så här köpa en vispgrädde man behöver, men det är inte att de har...
Och Salix.
Nej, exakt.
Men gud, alltså jag ska ju vara med, eller jag var med i Nyhetsmorgon i söndags.
Mm.
Och det är så kul att jämföra första gången jag ska vara med där versus nu.
Mm.
För första gången jag var med där så hade jag med mig 4 IKEA-kassar fyllda med grejer.
Mm.
För där är det så att till och med köksredskap behöver man ha med sig. Det finns ingen garanti för att de har det. Och även om det fanns förra gången så behöver inte det finnas nu, för någon kock kan ha råkat få med sig det.
Ja.
Mm. Så då var jag så orolig för att inte få till det, att jag liksom tog med mig exakt allting i hela mitt kök.
Mm.
Alla råvaror, allting.
Mm.
Och sen nu när jag går dit så går jag dit med typ så här max 2 vanliga kassar. För att jag är så... Jag har också lärt mig att det går att lösa oftast. Ja, det är det. Jag har gjort det där så många gånger nu. Att så här, jag vet att jag löser det.
Ja, men det är ju det. Alltså, ibland kan jag till och med... Ja, men, var så här, men det skulle vara kul att vara på Nyhetsmorgon. Det är bra exponering. Och sen en liten del av mig är så här, nej men gud vad jobbigt. Alltså
man syns totalt i en kvart. Men det, för mig är det roligt, för att jag tycker det är så kul att vara där. Alltså människorna där, underbara.
Mm.
Men jag tänker
på så här, preppen, exakt. Vad man ska ha med sig.
Och det är minst liksom en hel dags förberedelse.
Ja.
Och sen ska man liksom försöka, jag brukar göra ett schema i mitt eget huvud. Jag får ett schema av dem sen när jag kommer vara med. Och då mellan de slottarna som jag är med försöker jag planera in, okej, 09.45, då gör jag det här. 09.57, då gör jag det här.
För du ska ju också, skillnaden där, alltså jämför, nu är det tredje boken jag gör med Lina. Jag kan vara mig själv med henne. Hon vet att när jag är stressad, fokuserad, då är jag ingen trevlig person.
Mm.
Inte att jag liksom så här snäser och är arg, men jag är väldigt innesluten och bara så här fokuserad. Mm. Liksom. Men ska du då stå i tv också och liksom gå ut genom rutan och folk ska tycka att du är en härlig person?
Ja.
Samtidigt som du har så här panik för att det inte blir snyggt.
Ja.
Alltså så här, alla som har varit med när jag har gjort spritsgrejer, allt från kurserna när vi gjorde det här inslaget till när jag var med i Sockerbagan. Alltså jag gjorde om den här tårtan liksom kanske så här 7 gånger, alltså med SVT-teamet där. Liksom. Och de måste ju bara trott att jag var psycho.
Oh.
Jag bara, de tittade väl på en tårta som de tyckte var så här, fint. Och jag bara, nej, det här går inte. Det här kan inte vara det jag visade till. Alltså,
men det liksom blir ju lite press liksom.
Att, ja, men som fruktansvärd perfektionist. Liksom. Mm. Men som sagt, då ska man vara det samtidigt som man ska vara så här härlig TV. Så att, ja.
Men det, alltså, om jag jämför första gången versus nu, man lär sig släppa. För jag har också alltid varit det här kontrollfreaket och jag är det. Nu, skillnaden är att jag är det, jag är fortfarande det, men jag är det när jag kan vara det.
Mm.
Jag har börjat säga, okej, men här kan jag inte vara perfektionist.
Nej.
Det kommer inte bli perfekt. Och jag tror att priolista, ja men i tv då kanske det är viktigare att jag är trevlig och att det finns någonting att äta än att det blir en sak blir helt perfekt. För det syns ändå inte så noga där i tv.
Nej. Ja, det är lyxproblem. Och liksom som sagt, herregud, få åka till Gotland och fota i härlig miljö. Hallå,
kan man hyra hennes
liksom
på Airbnb?
Jag tror inte det.
Ja, då kanske jag får kontakta henne privat.
Ja. Har du upptäckt något nytt i veckan som har gått?
Alltså jag vet inte om det bara är att jag inte är uppmärksam, men jag känner inte att jag upptäckte en ny grej med veckan.
Nej. Ofta så tänker man inte på att man... Det blir ju väldigt så här, när man säger såhär, gud, har jag något att prata om i podden den här veckan? Har jag upptäckt något? Nu har jag kanske börjat så tänka mer att, och vänta lite, det här, jag upptäckte ju just något. Alltså man börjar så meta i sitt eget liv.
Jag behöver
för
tänka.
Att oftast man upptäcker saker så tänker man, shit vad bra. Och sen bara glömmer man det och går vidare.
Mm.
Man tänker inte på att man ska redovisa sen en gång
exakt
i veckan vad man råkar ha upptäckt.
Sant. Jag ska börja tänka lite mer så ha liksom anteckningsblocket i högsta hugg.
Ja. Jag hade ett litet eureka moment, heter det så?
Ja.
När jag insåg att de sålde äggulor på dunk på ICA Maxi.
På din ICA Maxi?
Ja.
På din lokala?
På min lokala ICA
Maxi.
Tack
för den fantastiska upptäckten, Emma. Den här kommer samtliga våra lyssnare ha så stor nytta
av. Nej, men
av.
Så här är det. Vi har ju pratat tidigare om att på mitt så här, ICA Supermarket så finns det äggvitor. Och det är fler som har sagt att de
så
har
ICA
det.
B Enskede.
Nej, men där har de inte äggulor, där har de äggvitor.
Ja.
Men Och så har vi pratat om att du visste inte ens om att det fanns ägggula på dunk.
Nej, exakt.
Nej, och då så sa jag att det fanns, men att jag bara hade sett det hos grossist.
Mm, just det.
Så vad jag vill säga nu är att om det finns på mitt ICA Maxi så kanske det finns på ditt ICA Maxi.
Eller ska man be sin personal köpa
ja,
in det?
Ja, det innebär ju att ICA har möjlighet att ta in ägggula på dunk. Och som sagt, det finns ganska många ICA Maxi i Sverige. Så jag tänker ändå, ja. It's out there. Det kan gå att köpa ägggula på dunk. Och det, om du ska göra mycket vaniljkräm, glass, sådana saker, då är det inte så himla dumt.
Nej, men precis. Men fråga, jag som aldrig har köpt eller sett ägggula på dunk. Är det då så här, hela ägggula som ligger i dunken eller är den liksom utvispad?
Jag upplever liksom? Att äggvitan är mer rinnig.
Mm-hmm.
Jag tror också att de har tillsatt någon vätska eller den är liksom mixad på något sätt. Mm. Liksom, kanske lite salt eller något för att den inte ska vara klumpig.
Mm.
Så den är mer som en liksom seg, rinnig sörja fast inte så här blub, 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 blub. Ägggularna upplever jag är lite mer som att det är faktiskt enbart så här hela äggulor. Men det är inte så att du kan klicka ut tre äggulor. Du måste ju väga. Liksom. Det är ju fortfarande en massa.
Mm. Nice. Det där är jättebra att veta, för det är ofta man får den här frågan. Vad kan jag göra med mina äggulor? Eller vad kan jag göra med mina äggvitor? Ja. Hamnar man ofta i den situationen så kan man ju faktiskt köpa bara det ena eller det andra.
Ja, och jag köpte faktiskt äggvita nu för jag skulle göra väldigt mycket maräng och jag vet att jag inte riktigt har tid att ta hand om gulorna och jag upplever inte att gulor fryser lika bra som vitor och då tyckte jag att det var mer värt att bara köpa äggvitorna på dunk.
Nice.
Mm. Och då kan man, kan, jag kanske bara använda halva dunken, men då kan jag frysa in rest.
Jag älskar när våra lyssnare ställer frågor. Det får ni gärna fortsätta att göra. Men på riktigt, för ibland så tänker man ju inte på saker. Och då är det nice att få en fråga som påminner om att allting inte är självklart för alla.
Så är det verkligen.
Ska vi ta den om silikonmattor och sånt först?
Ja, men det kan vi göra. För den frågan fick vi för ett tag sedan. Om vi kunde guida lite i djungeln kring bakmattor, kavlingsmattor, silikonmattor.
Mm.
Och ja, vad har du för relation till dem där?
Jag använder allra mest kavlingsmattan.
Mm.
Och det är min bästa vän när jag gör prinsesstårtor. Alltså om det är någon som undrar hur jag kan få så fina prinsesstårtor med en sån perfekt täckning utan knäckliga kanter eller någonting. Kavlingsmattan is your best friend.
Mm. Och vad gör den som gör att det blir skillnad då?
Det som den gör är att man behöver liksom inte tillsätta en massa saker för att kunna kavla ut marsipanen fint. Men det är också så att det är så smidigt att marsipanen typ fastnar på den. Så vad jag gör när jag ska täcka tårtan sen är inte att först lyfta marsipanen och sen vända den på tårtan. Utan jag lyfter istället hela kavlingsmattan över tårtan och då liksom bara lägger den sig perfekt. Så det, för annars är ju risken att det blir hål, att man kanske råkar dra ut den, fastna på händerna.
Mm.
Det slipper man
men
ju nu.
Känner du inte att du behöver lite så här florsocker? Eller
aldrig florsocker.
Majsena.
Majsstärkelse är det jag använder.
Mm.
För att jag upplever att florsocker då blir liksom lite klibbigt.
Ja, jag håller med.
Så majsstärkelse brukar jag alltid ta för säkerhets skull.
Mm.
Så att jag ska kunna vända den och att den bara lossnar sen försiktigt.
Ja, precis. Har du också att det är så här märken i
ja,
mattan?
Ja, och det älskar jag. Mm. Verkligen, att det står diameter på de här. För då får, alltså, annars är det så lätt att man antingen kavlar för lite eller kavlar för mycket eller att man kavlar för tunt. Älskar.
Mm. Ja, härligt. Vad heter det? Och den är liksom i silikon?
Nej, den jag har är liksom i lite hårdare plast. Liksom. Det är inte silikon. Det är något annat.
Mm.
Men du vet de här golvplast. Det finns att köpa på IKEA som man kan ha så här under stolar för att det inte ska repa sig. Det är typ det materialet fast helt slätt. Inte skrovligt alls.
Mm. Men är den tjock eller tunn?
Den är tjock. Ja. Men den här har jag köpt för jättelänge sedan. Den finns inte att köpa längre.
Nej.
Men vi har sett att det finns lite andra så här mjukare varianter.
Ja, men precis. För att de flesta är gjorda i liksom en blandning av silikon och glasfiber.
Mm.
Och alla som tål ju liksom ugn. Samtidigt, ja, den som jag har som kavlingsmatta, den är ganska så mjuk och sladdrig.
Mm-hmm.
Samtidigt som att den är lite tjock. Liksom. Men med mycket mer följsamt. Därför är det väldigt enkelt att bara liksom lyfta över
ja,
den.
För min är fortfarande följsam. Det är inte att den är liksom hård.
För
om jag
jämför med de här liksom silikonbaklåtspapper underläggen. Alltså de som är från Silicomart till exempel. Som är liksom riktigt, riktigt tjocka. De kanske har en orange kant och så är de lite så guldiga. De är ju supertjocka. Att kavla på dem då är de nästan för tjocka sen att säga att du skulle vända över dem med en tårta. Så därför har jag, den som jag har att kavla på, den har jag aldrig i ugnen. Jag tror också att den är för stor för att ha i ugnen.
Mm.
Men man skulle kunna ha det.
Ah, okay.
Men sen de som jag har på plåten är ju ett mycket tjockare material. Och de är perfekta att ha som bakplåtspapper. Också som vi har pratat om ibland, om man gör mördingskakor eller pepparkakor, att man kavlar direkt på den, bara tar bort överflödig deg och sen bakar direkt. Du behöver inte flytta på kakorna. De är också perfekta om du har gjort så här karamelliserat socker eller någonting. Alltså för om du häller ut det bara på ett vanligt bakplåtspapper så är det fortfarande extremt varmt. Alltså på en sån silikonmatta, eller om du ska göra en karamell där du ska liksom använda, då kan du liksom knåda den till och med hjälp av mattan. Och sen har jag också en sån som är perforerad, som vi pratade om för några veckor sedan, som är liksom, den har den här orangea silikonkanten och sen är det tunna hål på hela, som gör extremt jämn bakning, inga kakor som liksom går upp och blir bubbliga sådär. Men det finns ju liksom några för- och nackdelar. Jag pratade ju för några veckor sedan om att mina cookies blev väldigt olika beroende på vilket underlag jag hade. Så det blir ju väldigt skillnad. Låt säga att jag ska baka macarons också. Så är det en extrem skillnad i, alltså värmen från plåten genom ett helt vanligt bakplåtspapper blir ju en helt annan än värmen som ska ta sig genom en tjock silikonmatta. Mm. Vilket så påverkar gräddningstid, påverkar kanske hur mycket någonting höjer sig.
Det finns en bloggare, jag tror att hon är antingen från USA eller Kanada, men hon heter Handle the Heat.
Ja, absolut.
Hon la faktiskt häromdagen ut
Jessa, hon heter hon, Jenna tror jag heter.
Tessa.
Mm.
Häromdagen la hon ut en bild som faktiskt pratar om det, som just cookies också. Hon visar, jag kan dela den här på bakpoddens Instagram, hon visar både hur liksom ovansidan ser ut beroende på vilket material man har gräddat dem på, men också undersidan. Och det är extremt stor skillnad. Jag älskar alltså, folk som tar sig tiden att faktiskt testa såna här grejer. Det är så givande. För att hon ska, alltså, det är både så här olika märken, material. Och det här är verkligen beviset på att det spelar roll vad man använder. Jag delar den här på bakpoddens Instagram när avsnittet kläpps.
Men sen är det ju såklart super... Alltså, du kan ju använda de här om och om igen. De är busenkla att diska och du har alltid bakplåtspapper hemma. Däremot de här, den som jag har och kavlar degar på, eller så här, min kavlingsmatta, den har jag också skurit sönder. För då har jag kanske så här gjort bulldeg eller någonting och skurit med kniv. Och det håller den tunna, det är en så här tunn vit, liksom, väldigt så tunn, den håller inte för det. Men som bakkavlings, alltså om jag bara fick välja resten av livet att bara ha en kavlingsmatta eller bara ha silikonunderlägg i ugnen, då skulle jag välja kavlingsmattan.
Samma här.
Men jag uppskattar också de som jag har på plåtarna, för då ligger de alltid där också. Liksom.
Jag kan tänka mig till exempel, jag vet inte om du minns den här mördegstrenden som var för några år sedan, de här superljusa vanilla cookies som man hade glasyr på.
Så amerikanska cookies.
Och när man vill göra den typen av kakor, då kan det ju vara jättebra att använda en silikon.
Ja, framförallt den perforerade är bra där.
Så då får man liksom få en jämn färg och kanske inte så mycket färg överhuvudtaget.
Nej.
Då är de perfekta. Men till vanlig bakning, då föredrar jag faktiskt bara en plåt med bakplåtspapper.
Ja, jag... Jag har alltid, men ofta tar jag bort det och så lägger jag på ett vanligt. Men, så det är verkligen olika vad jag ska ha det till. Men ja, jag vet inte, jag tycker att det är smidigt ändå med de där. Men framförallt bakkavlingsgrejen och då välja en variant som är, jag tror att min är från Leuke, heter det så. Som är liksom...
Jag tror min är från Kitchen Craft.
Ja, okej. Men också, din är väl också så här tunnare om du jämför med de här tjocka silikonunderlagen.
Ja, absolut.
Ja, så det var väl lite om det. Och som sagt, kavlingsgrejen är också så här, just marsipan, sockerpasta, men även om man gör, när jag kavlar bullar så är det perfekt, för då kan jag kavla hela vägen ut till kanten så får jag en fyrkantig deg. Och sen om man ska göra ett treslag, då kan det ibland vara att degen är sjukt elastisk och mjuk, så att även där lyfter jag över hela kavlingsgrejen, drar bort den, lyfter över nästa, drar bort.
Och ofta ser det en linjal längs med kanten, så då vet man exakt om man har tagit typ en tredjedel eller inte.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love.
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Den andra frågan som vi tänkte besvara idag är hur det går till med samarbeten.
Ja.
Alltså, ska vi bara köra så här, hur processen, hur det går till?
Ja, från det kan ju gå till på väldigt olika sätt.
Ja, verkligen.
Det är som vi brukar prata om, en ganska så här, fortfarande omogen marknad. Mm. Speciellt när det kommer till liksom, de som vill ha samarbeten i hur det går till, hur man sköter grejen och hur man... vad det kostar och
ja, men exakt. Det är fortfarande väldigt olika. Men alltså, som det oftast, allra oftast ser ut, då är det att ett företag hör av sig och säger att de är intresserade av att göra ett samarbete. De frågar vad man har för priser och typ om man ens är intresserad av att lyfta produkten. För att innan man ens börjar fundera hur samarbetet ska gå till så måste man ju ta ställning till...
Är det här någonting jag kan göra reklam för?
Exakt, ja. För man, det handlar inte bara om att säga, åh, nice, kul med samarbete. Nej, alltså man måste, eller i alla fall du och jag tänker så, vi vill... veta att produkten är bra, vi vill kunna stå bakom den för att vi förstår att det som vi säger att vi tycker om, att det leder till att man konsumerar och vi vill inte bidra till att man konsumerar något som vi egentligen inte tycker är bra.
Nej. Nej, och det kan vara, det är dels två faktorer för mig, dels så ska det vara bäst är det om det är en produkt jag redan använder, då blir man asglad och det kan det vara till och med att jag kanske har kontaktat dem och frågat så här, jag tycker
ja,
det är superbra, skulle vilja göra någonting. Och det andra är ju att för mig så ska det helst vara någonting som jag använder i spektrat av mat och bak. Alltså det, jag är inte riktigt där att jag skulle göra reklam för mitt favoritschampo eller liksom, alltså det är fortfarande, alla som följer mig använder ju schampo eller liksom, men jag märker att det går bättre när det handlar om det som folk har följt mig för.
Alltså, för min del är det så här, prio för mig är alltid samarbeten som har med bakning eller matlagning att göra. För det är det som är liksom kärnan i det som jag gör. Men jag brukar ibland göra samarbeten för annat. Men då vill jag känna att jag kan göra det på ett väldigt genuint och roligt sätt. För annars vet jag som du säger, annars så blir det inte uppskattat. För i slutet av dagen så kommer man pusha ut innehåll som man vill... jag vill att mina följare ska säga benefit från det jag lägger upp. Antingen, alltså, det behöver inte betyda att så här, de ska konsumera, utan bara så här, ja men okej, det här är ett samarbete, det behöver jag för att jag ska kunna gå runt och betala hyran, äta mat och så vidare plus. Men jag vill också att när mina följare ser ett inlägg, att antingen att de får ett recept eller att de får en lite rolig stund. Alltså man kan bidra till ett skratt eller en tanke.
Ja, eller, liksom. Eller att de får, liksom, ja, men de får en bra rabattkod till produkten.
Exakt.
Eller liksom de kan vinna någonting. Alltså så här, det är hela tiden så här, okej, vad kommer det här ge dem som följer mig?
Exakt.
Men för jag får ganska ofta frågor om... liksom, ja, men du vet, tandblekning och sådana saker. Det är bara så här, och det spelar ingen roll om jag privat kanske har använt tandblekning. Det funkar liksom inte. Det är inte... Och det blir också, om man inte liksom har introducerat det, det var något hudmärke det faktiskt, eller ansiktskrämer. Där jag först tackade ja och sen i slutet drog mig ur. För jag bara, nej, det här kommer inte landa rätt. Det kommer bli konstigt att helt plötsligt ska jag stå i badrummet och spela in ett samarbete och smörja in. Nej, det kommer inte gå.
För det där är så olika. För jag tror att om man jämför mig och dig i våra sociala medier, jag är ju lite mer personlig. Jag visar mer av mitt liv och... alltså, kanske är en overshare, I don't know. Men det gör ju att jag ofta känner att så här, det är inte alltid som jag känner åh, det blir konstigt om jag visar det här. Eller liksom.
Nej, men, du,
men det ska ju kännas rätt för en. Liksom,
jag tror att det är också så här, du är mer influencer hela vägen. Alltså lite så här in på lifestyle-influencer. Folk följer inte dig bara för dina recept. De tycker också det är spännande att följa dig, se vad du gör i livet. Etc. För mig är det så här, fler procent som bara vill ha bakningen. Och då märker jag att jag behöver anpassa mina, ja. Men sen kan det ju vara, ibland är det ju som du säger att direkt från den som vill göra reklam direkt till oss.
Ja.
Men sen har ju vi också en byrå som hjälper oss att sälja. Så de har kontakt med jättemånga olika kunder och så sitter de och säljer både din blogg och min blogg och andras bloggar. Och då kan de göra större och bättre affärer än vad jag... Det är svårt ibland för mig som ensam person att ringa upp så här någon marknadschef. För då har de sedan länge avsatt en budget för influencer marketing. De har kanske lagt ut det på en annan byrå som ska sköta det åt dem. Så jag uppskattar ofta när man kan göra direkt mellan mig och kunden, för då känns det mer genuint och jag tycker om att ha direkt kontakt med kunden. Men ofta så går det ju via en eller flera byråer och då sitter jag och har en kontaktperson bara på en byrå och sen har den kontakt med kunden.
Exakt.
Men också så här, framförhållning, det är ju jättelång.
Ja, men precis, för att alltså, efter det att man har kommit överens och samarbete ska ske, då får man en brief där det står vad kunden förväntar sig, vad som är viktigt för den att man lyfter.
Ja.
Och ut efter det så får man liksom spelrum att göra det så att det passar till ens egen kanal.
Mm.
Och då kanske det, ibland är det veckor, ibland är det månader innan.
Ja.
Man gör ett utkast baserat på den briefen man har fått, skickar in det och sen ska det bli godkänt.
Yep.
Och då antingen så får man feedback eller så är de nöjda på en gång.
Mm.
Och sen är det ett tag innan man publicerar.
Mm.
Sen när man publicerar så vill man ju att det ska vara ett uppskattat inlägg. Inte bara för att leverera till kunden, men också så här, gjorde jag någonting som mina följare uppskattade?
Ja,
nu?
Precis.
Tyckte de, kunde de, fick de ut någonting av det här? Var det roligt för dem? Eller fick, alltså, var de nöjda?
Mm.
Sen ibland, någonting som jag funderar på jättemycket är så här, innan jag ens tackar ja, och som också sen speglar sig i när man lägger upp. Tänk, alltså är det ett företag som mina följare uppskattar?
Mm.
Innan man tackar ja så gör man enormt mycket research.
Mm.
Men man kan ändå missa saker som gör att man bara, åh nej. Gud, det här är, och det är jobbigt att man får reda på det när man lägger ut inlägget.
Ja.
Det är ganska jobbigt.
Det är 70 kommentarer som säger, vet du inte vad de här gör?
Eller
vad de
här... Åh, det här jag trodde bättre om dig.
Ja.
Och man bara, alltså, snälla, jag är en enskild individ, jag gör mitt bästa, kan ni bara...
Ja.
Alltså, men majoriteten är bara så här, du, jag vet inte om du har koll på det här, Camilla. Vi bara informerar dig om det här. Och sen, och ibland kan det också vara så att man har, för att i vissa fall så är det bara ett inlägg, men ibland har man ju signat för ett inlägg, flera inlägg över en längre period. Och då är det
eller
svårt.
Att man är ambassadör liksom,
ja, men exakt.
Tid.
Och då, det är därför man är så noga att göra research och försöka ta reda på allting och ta ställning till det, för att det blir jobbigt om man säger mitt i bara, oj, det här står inte jag riktigt bakom. Men man har liksom signat för flera månader framåt.
Ja.
Då är det svårt att...
Men man, jag tänker, man kanske tror också att det är lättast om man får fria händer.
Mm.
Det tycker inte jag att det är. Alltså, gladast blir jag när jag får en supertydlig brief från kunden. Och det alltså, inte kan, alltså, ibland har de ju liksom att de vill få in att man ska, de ska nå 1000 mål på en gång.
Mm.
Men det är viktigt att veta, så här, vad vill ni med det här? Alltså, vad vill kunden? Så här, vill ni så här, bara få uppmärksamhet? Att jag ska liksom göra awareness? Att folk ska se att den här produkten finns? Eller ska det leda till köp? Ska det leda till att folk signar upp på någonting?
Mm.
Är det swipe-ups? Alltså så här, man verkligen
det är så
som,
olika,
vad är slutmålet?
Verkligen.
För det är utifrån det som jag måste bestämma vilken typ av innehåll jag ska göra. Liksom.
Ja, men exakt.
Så, men sen är det ju som idag ska jag, eller ja, det har ju varit när vi lägger upp det här, men lägga ut ett inlägg som bestämdes i våras, slutgodkändes i slutet av maj tror jag. Och känslan var så här, det skulle upp slutet av augusti, det är supersomrigt. Och nu är det slutet av augusti, det är inte supersomrigt.
Nej, det är jätteregnigt.
Det är jätteregnigt och kallt och så. Och då blir man så här, åh nej, då skulle jag vilja ändra texten. För att så här, men då är det så här, då är koppen godkänd som månader tillbaka. Och
för
då,
man får inte gå in och ändra, när de har godkänt en text så ska det vara alltså, ordagrant det som de har godkänt. Man får inte gå in och liksom börja skriva annat. Men sen finns det ju, alltså jag är så tacksam för den branschen vi jobbar i. Vi har så många seriösa, proffsiga företag som vi får jobba med. Alltså jag är så tacksam för alla kunder som jag får jobba med. För jag, det är också så här, företag som jag brinner för, som jag tycker är roliga. Och liksom. Men ibland får man lite annorlunda förfrågningar.
Ja.
Kan vi inte ta en sån val som är lite så här
tokig? Jag tänkte
tokig.
Också man kan säga så här, vad... Vad det kostar att så här, dels så är det ju så här, vi måste ta betalt för okej, ni vill ha det här, tre recept och som jag ska fota, baka och göra tre filmer till, då måste jag säga okej, hur lång tid tar det här för mig? Och så har jag liksom ett pris på vad jag kostar per dag eller vad min timlön är. Så det är ju så här första delen av priset. Och sen så tar du betalt då för din räckvidd. Alltså på samma sätt som när du köper en annons i en dagstidning.
Exakt.
Okej, hur många når den här dagstidningen ut till? Ja, den når ut så här många och tidningen tar så här många ören per kontakt. Exakt likadant funkar det. Så det är klart att du får, liksom, när du väl har tagit betalt första delen vad det kostar i din tid att producera ett samarbete. Sen adderas ju då, liksom, då får du såklart mer betalt om du har 300 000 följare eller om du har 80 000 eller om du har 25 000 följare. Utifrån liksom hur många den här annonsen då, för det är en annons som du har skapat, hur många den når ut till. Så det kan vara intressant att veta att det är så.
Och på tal om det liksom. Så är det ju, finns det ju också jättestrikta regler för reklammärkning.
Ja.
Alltså, och det där uppdateras ju hela tiden, så man måste hela tiden vara up to date när regelverken ändras. För ibland kan ju så här, det som kan vara lite... men kanske förvirrande är ju så här, väldigt ofta kan jag tipsa om grejer som jag inte får betalt för att tipsa.
Mm.
För mig handlar det inte bara om att jag ska bara tipsa om saker när jag får betalt för det, utan ibland vill man bara säga, du, jag köpte den här, nice.
Jag har också helt slutat använda ordet samarbete.
Mm.
För ibland kan jag ha ett samarbete, så jag har någon som jag vill lyfta och då har vi ett samarbete liksom, utan att så här, vi har inte bytt några pengar. Nej. Eller liksom, så jag nu skriver jag bara reklam.
Ja, samma här. För reklam, det är så här, för det här. Det är klart och tydligt, alla vet. Enligt,
det, alltså, ja, reglerna är luddiga, men det som är tydligt i den luddiga reglerna är att som scrollare på Instagram så ska du inte missa att ett inlägg är reklam eller inte.
Exakt.
Det får inte vara så likt ihopblandat med allt andra som den personen gör att du inte ens inser att det är reklam.
Exakt.
Många skapare, sådana som oss, vill gärna att det ska inte riktigt, för att om det är någonting, så fort följare ser att det här är reklam, då vill de inte gilla, de vill inte engagera sig på samma sätt. Det, så är bara människans natur.
Mm.
Att man är så här, nej, det här vill jag inte. Utan då vill man gärna lura dem och tro att det här är något helt vanligt, så att folk ska engagera sig som vanligt. Så det är där vår utmaning ligger, att skapa reklaminnehåll som tydligt reklam, men som fortfarande engagerar och väcker någonting liksom, som de vill engagera sig med, trots att det är reklam.
Men jag såg ett inlägg i en influencergrupp på Facebook som diskuterar, ja, men så här, man tipsar varandra och delar information och sådär. Och då var det någon som skrev om så här, ja, men jag såg den här, eller hon nämnde inte någon vid namn, hon sa, jag såg en kollega, hon var utomlands eller hon var i en annan stad och hon bodde på ett hotell och hon gick på restauranger och hon taggade alla. Hon bara, tror ni att hon taggar utan att få betalt? Och det roliga med det är så här, jag gör många jobb som där jag får betalt. Jag gjorde ett i Göteborg, jag fick betalt. Alltså, jag skrev, det här är reklam för Göteborg.
Mm. Du fick ju inte betalt från alla
nej,
de ställena
nej,
du
nej,
taggade.
Nej, utan det var då Göteborg och Company heter de som är...
Marknadsför Göteborg.
Marknadsför Göteborg. Och då skriver jag tydligt, reklam för Göteborg. Och Company heter de. Men till exempel nu när jag var i Köpenhamn, helt egen betald resa. Jag betalade för hotellet. Alla ställen jag var på betalade jag för. Men jag kommer ändå tagga dem. För att jag ser att det finns ett värde. Alltså, jag har aldrig fått så mycket engagemang på en story som när jag var i Köpenhamn. För att folk var så här, va? Jag har varit där så många gånger. Jag har aldrig sett de här ställena.
Och hade du inte taggat dem, då hade du fått 1000 frågor. Så här, var är du? Exakt. Vad heter stället?
Exakt. För syftet med att tagga, även om det inte är reklam, är bara så här, jag vill besvara mig frågor. För att det är mycket lättare. Då brukar jag alltid tagga restaurangen om de har Insta eller kaféet och så platstagga så man ser adressen direkt, för då tänker jag att jag har garderat mig för alla frågor.
Ja.
Men det är samma sak med produkter ibland, är det något redskap eller någon ingrediens som finns att köpa online och som inte är ett samarbete men som jag kan lägga en annonslänk på för att få liksom en liten procentsats, då brukar jag göra det, men annars så länkar jag i alla fall. Det är inte alltid det finns annonslänk.
Nej.
Men det är bara för att det är ett
arbete. Ja, och annonslänk är liksom att då har visarna upp på en sajt där företag också är medlemmar. Mm. Och då innebär det att om jag driver trafik till den här sajten och de som kommer från min länk köper någonting, antingen då eller en vecka senare eller där de här cookiesen funkar som, då får jag liksom en liten kickback. Och det kanske är så här 5%.
Ja,
de
är inte
har
några stora.
För 300 kronor och jag får 5%.
Och vad är det? Typ 15 kronor?
Ja. Häromdagen fick jag en sån sjuk... Jag fick 1000 kronor på ett köp.
Oj.
Så någon måste ha handlat för liksom...
10 000?
Alltså någon måste ha köpt en köksmaskin. Alltså jag vet inte.
Ja, okej. Okay. Det var spännande.
Ibland får man ju så här notiser. Så här, nu fick du så här 9 kronor från bagaren och kocken. Ja. 7 kronor från... Ja. Så 1000, man bara, what?
Ja. Nej, men det som är, för jag brukar tänka då så här. Jag ska ändå länka här nu.
Ja.
Så då kan
jag, ja, men det är en win-win.
Exakt. Alltså,
mellan oss och de som är med. Precis. Där. Men det som är viktigt för oss som lever på det här,
ja,
är ju att samarbeta. Alltså, vårt arbete kostar pengar. Det kostar inte schampoflaskor.
Nej,
det
exakt.
Kostar inte
läsk.
Läsk.
Utan jag kan inte betala min hyra med varken schampo eller läsk.
Nej. Och där är väl fortfarande branschen omogen. Vissa företag tror fortfarande att du kan få exponering i en professionell människas plattform och nå så här, Camillas räckvidd på över 300 000 följare genom att bara skicka en produkt till henne. Så funkar det inte. Alltså, vi driver bolag och den här proffsigheten måste gå åt båda håll. Om du förväntar dig att jag ska lägga en hel arbetsdag och skapa content som gynnar det här bolaget, vad de vill och deras produkt, då precis på samma sätt som att du inte får sätta in en annons gratis i DN eller att du kan skicka en backläsk till DNs redaktion, så funkar det på samma sätt.
Det är sant.
Och
good point.
Så här, jag tänker inte ens vi har en ursäkt för det längre, att det är liksom bara nej, det är ett företag och liksom professionell verksamhet, och då får man förvänta sig samma från de som ska köpa mina tjänster. Jag säljer tjänster, de kostar pengar.
Kan vi prata om våra roliga samhällsutmaningar?
De som inte riktigt är där.
Ja, exakt. För det är en jättebra övergång till... För jag faktiskt, förra veckan så fick jag en samarbetsförfrågan som löd så här. Hej, vi hörde av oss till din agent om att vi vill göra ett samarbete med dig. Och blev väldigt negativa inför din prislista.
Okej. Okay.
Vi tycker inte att det är så värt att göra samarbeten på sociala medier.
Nej.
Men vi vill samarbeta med dig. Vi kan erbjuda dig 5 000 kronor svart och 3 000 kronor presentkort. Mm. Och dina följare kan få 15% rabatt.
Mm. Ja, och det här är liksom, om du precis har börjat, du vill starta upp ett konto, du har fått 2 000 följare, då kan jag förstå att man blir lockad av det här.
Ja, man tänker wow, betalt samarbete.
Ja.
Men mitt svar till dem var faktiskt så här, jag brukar faktiskt inte bemöda mig med att svara när jag får om jag får en fråga som jag anser vara oseriös. Mm. Då brukar jag faktiskt inte, jag lägger inte energi på det. Jag lägger energi på de som är seriösa.
Ja.
Men jag var så här, det kanske är så att ingen har sagt till dem. Så jag bara ger dem lite information.
Mm.
Så jag skrev, hej, om ni anser att det är så ovärt att göra samarbeten på sociala medier, då avråder jag er från att göra det. Nej men på riktigt, man kan inte bara, det är sån backhanded compliment och säga, vi tycker det är så ovärt, men vi vill jobba med dig så vi kan ge dig det här.
Ja.
Och då sa jag, och så sen så sa jag att så här, liksom, då förklarade jag bara så här, min prislista, den är baserad på, för det är inte bara så här arbetet och räckvidden.
Mm.
Ni får förknippas med mitt varumärke, mitt förtroende. Ni får det förtroendet som mina följare har för mig och mina tips. Ni kommer att associeras till det.
Mm.
Och därför är jag så noggrann med vilka jag väljer ut. Jag kan inte, och det är någonting som man får betala för.
Ja.
För jag har, alltså, brinner jag för en produkt så gör jag det, och då gör jag allt för att liksom...
Mm.
Men ni kan inte liksom trycka ner mig och sen försöka lyfta upp mig. Med, och så skrev jag också att det är jätteproblematiskt att ni vill betala mig svart.
Ja.
Jag vill inte beblandas med det. Alltså, men på riktigt. Ska ni swisha mig 50? Det är som om jag skulle gå in i deras butik och bara, alltså, jag tycker inte det är så värt att köpa era produkter.
Mm.
Men jag vill ändå testa era produkter. Så kan jag få köpa den för 1 krona, ska ni få ett tugg i mitt paket. Jag har det här i fickan. Ja. Det blev över för förra veckan.
Alltså, det som är så bra när man gör en jämförelse. För jag vet att jag har gjort det med dig tidigare.
Ja.
Att liksom just den här branschen är omogen och hur folk hör av sig. Så säger de liksom, vad kostar det här? Så säger jag, ni vill ha det här, det kostar så här mycket. Och då är det så här, mitt pris är inte baserat på deras budget.
Nej.
Det är baserat på vad min tid kostar och min talang. Men och då säger de så här, tyvärr, vi har bara budget för det här, kan du göra det för det? Och då jämför jag så här, du kan inte gå in på ICA och säga så här, okej, jag vill ha den där vattenmelonen. Ja, den kostar 30 kronor. Aha, vad tråkigt. Alltså, vi vill jättegärna ha just den här vattenmelonen, men vi har bara 15 kronor. Ja, då kan inte ni köpa den här vattenmelonen. Då kanske ni får hitta en annan vattenmelon som kostar lite mindre. Ja, fast vi skulle så himla gärna vilja ha just den där. Ja, fast den kostar mer pengar än vad ni har. Ja, alltså, det är, så här, det är helt orimligt. Så varför skulle det funka i den här branschen?
Mm.
För om visst, du inte har råd med Camilla Hamid, då får du betala någonting som du har råd med. Du kan inte få Camilla Hamid för mindre pengar för att du så gärna vill ha Camilla Hamid. Det går ju inte.
Ja.
Och vi förstår att det här blir så superintern snack inom vår bransch.
Men jag hoppas
bransch.
Att det ändå ska vara givande. För jag kan tänka mig att som konsumerare av sociala medier så kanske det kan vara intressant att veta hur det funkar när man jobbar. För att det, jag tror att det är mycket jobb inom sociala medier grundar sig i någon form av hobby. Det börjar som en rolig grej. För mig, jag såg aldrig det som att så här, åh, det här ska bli mitt arbete. Jag tänkte bara så här, jag jobbar som lärare, jag jobbar natt i spärren, jag vill bara ha något kul att göra, låt mig baka.
Och jag gjorde samarbeten för 3 år sedan för ersättning som jag absolut inte skulle göra nu. Nej. För att jag har utvecklat min affär och liksom utvecklat det jag gör, min produkt är bättre, då kostar den mer.
Ja, och det, men jag kan tänka mig att det är liksom, som du säger, branschen är omogen.
Mm.
Mycket av de jobben som utförs på sociala medier grundar sig i någon hobby.
Ja.
Så att det är väl att man fortfarande är i den här utvecklingsfasen. Och vissa har varit snabba i att författa direkt. Mm. Andra tar lite längre tid för. Ja. Men det är därför det är så viktigt att man pratar om såna här grejer. Ja. Både så att konsumenten och den som gör det förstår vad det är som försiggår.
Framförallt vill med att alla ska vara glada. Om vi ska ta upp exempel. Jag fick en fråga här, eller ett mejl från en snubbe.
Det
här
liksom snubbe också.
Första så här, initiala mejlet. Han vill ta kontakt med mig för att vi ska börja jobba ihop.
Ja.
Då är så här, subject står det bara samarbete.
Mm.
Och sen hela mejlet är, hej, hör av dig för vidare diskussion.
Jag hade blivit rädd om jag fick ett sånt mejl. Jag hade kollat mig över axeln. Bara, ser han mig nu?
Ja, alltså, bara, jag blir ju inte superpepp. Liksom.
Nej, för du vet ju inte ens vad det är du ger dig in i. Vågar man svara en sån person?
Ja, men jag svarade honom så här, för jag kollade upp så här, hans adress och så att han ändå så här, han var en ledig person, han jobbade för någon typ av byrå.
Och det vet ni.
Alltså, och då sa jag, vad är det för typ av samarbete? Och då var det liksom också bara så här, jag har en tanke om hur vi kan hjälpa dig att växa och bygga varumärken. Bara så här, konkret, vad är det ni vill? Liksom? Ja.
Vad sa du? Var det klart?
Du
vill inte gå in på
detaljer.
Men det som är viktigt att ta från det här som du berättar nu, för alltså, jag får ju jättemycket, alltså utöver de svenska förfrågningarna så får man ibland engelska förfrågningar.
Mm.
Och vissa är, det är legit, det är inga konstigheter. Mm. Men andra är det så här bara skam. Det finns faktiskt en YouTube-video med, han heter Konrad. Han gjorde en jättebra video där han faktiskt drev med en luredrejare som påstod sig vara så här samarbetsblabla för Lagerhaus.
Aha.
Jätteintressant video, för han pratade också om att så här, man kan lätt bli skammad. Och han råkade göra en tabbe som gjorde att han förlorade sin YouTube-kanal. Han fick tillbaka den sen.
Mm. Speciellt om man är ny och vill upp och så här, man inte får så många förfrågningar. Man vill
och så kommer den. Det är klart, jag minns själv första gången jag fick en samarbetsförfrågan. Ja. Alltså man blir så otroligt glad. För man tänker, okej, nu jag är på väg i rätt riktning.
Ja.
Men det som du gjorde, kolla mailadressen, är en legit adress.
Ja.
Kolla om det finns en hemsida.
Mm.
Googla personen. Mm. Hittar du inget, svara inte.
Nej.
Och var väldigt försiktig, alltså innan du ens liksom har börjat komma igång med en diskussion med person, tryck inte på några länkar, öppna inget, till och med om du öppnar en pdf bifogad i ett mail så kan den få någon form av, för det var det som hände den här Konrad, när han tryckte på den så genererade det någon form av länk till dem som gjorde att de kunde hacka sig in på hans kanal.
Oj.
Så det är, det är mycket att ta hänsyn till när man får mail från främmande människor.
Ja, men det är roligt. Det är fortfarande så här varje dag. Det är något så här nytt namn i inbox. Och man bara, vad kan det här vara för skojigt? För det är roligt med samarbeten. Och speciellt när man får lyfta och skapa innehåll från produkter som man verkligen gillar och bryr sig. Mm. Alltså produkter eller tjänster eller vad det än är. Man bara, men jag älskar ju det här. Att jag hade berättat om det här ändå. Att de ändå kan betala mig. För att det blir som dubbel. Och sen blir följarna glada för att de får liksom kanske något erbjudande om något. Alltså alla vinner.
Och
det är då det är bäst.
Jag fick en så fin komplimang. Eller flera. I somras har jag jobbat med Babybel.
Mm.
Och det är inte så här bak. Så det är någonting man förtär. Men det är inte liksom. Och jag har haft så roligt när jag har gjort dem.
Mm.
Alltså för jag har fått bara vara så här, gå bananas, vara mig själv.
Mm.
Och jag har gjort så här lite roligare sketcher med det.
Ja.
Och där så var det flera som skrev så här, gud, dina samarbeten är så roliga. Det märks att du har roligt när du gör dem.
Ja.
Och det är exakt, för att det som du sa tidigare, det finns i människans natur att kanske så här, rygga tillbaka när man ser att det står reklam och sådär. Men vi som jobbar med det här, det är det roligaste vi vet. Att få, det är lite som att man får liksom så här, jag känner att man får en utmaning, för när jag gör vanliga recept bara, då är det ju så här, men utifrån mig själv, inga begränsningar, jag gör vad jag vill. Men när jag får en brief och jag ska liksom hjälpa ett företag att nå ut med ett budskap eller vad som helst.
Ja.
Jag tycker det är så himla roligt att liksom utmanas i det. Och liksom säga, okej, hur kan man göra roligt? Hur kan man skapa engagemang? Så att när folk förstår det, att man har så himla roligt och verkligen så här, det hade lyst igenom om jag inte hade haft kul, om jag inte brann för det.
Ja, men exakt. Och där är det också så viktigt att kunden förstår att de har inte köpt en annonsplats i DN.
Exakt.
Utan de har anlitat en person som har ett varumärke, som har en stil, som har en röst. Så att ja, man vill gärna ha en brief så här,
ja,
där det framförallt är viktigt, alltså, inte så mycket viktigt så här, vad jag ska göra, utan mer så här, vad vill de? Mm. Vad vill de säga? Vad vill de luta?
Och vad vill de att man absolut inte ska göra?
Precis.
Det är ganska bra om man får den informationen,
ja,
också.
Men att de förstår att du måste få göra din grej.
Mm.
För det är så många gånger som, spelt i början när man var så tacksam för samarbeten, man sa ja, och så gjorde man det fast man visste så här, det här, mina följare kommer inte tycka om det här. Mm. Det här är inte riktigt det de går igång på, det här är inte riktigt min stil. Jag har gjort jobb där det är så här, de vill ha en specifik grej och bara, ja, det är inte sånt jag bakar egentligen. Nej. Och då märker det sen, samarbetena går inte bra, alltså mina följare går inte igång på det. Och då är inte kunderna heller nöjd fast de fick precis det de bad om. För att de lät inte mig vara mig. Då köpte de egentligen bara min räckvidd.
Exakt.
Och var inte så intresserade av att det var jag som skulle lysa igenom. Så de samarbeten blir ju bäst där man så här får vara sig själv. Liksom.
Och ett råd till våra nyinkomna influencerkollegor. Det kommer ju nya varje dag. Mm. Jag älskar att så här,
ja,
det där kreativiteten bara flödar.
Ja.
Men en sak som jag har lärt mig med tiden är att när de är så här, vill att man gör en specifik sak.
Mm.
Jag har blivit, alltså jag är så tacksam för att jag faktiskt sedan några år tillbaka är så här, vet ni vad? Det här kommer inte funka för mina följare. De gillar inte det här.
Nej, det
de gillar istället det här och det här och det här. Ja. Kan ni tänka göra något med det?
I början så fick man en brief och då sa man bara okej. Okay, och så gjorde man det. Och jag vill, exakt, ha de här pengarna, jag vill göra den här grejen. Jag säger ja. Nu förstår man att det där briefen är ett första förslag.
Exakt.
Att jag som kreatör kan säga så här, superbra, men ni säger att jag ska lägga upp det här på fredagkvällen. Det kommer inte gå.
Ja.
Fredagkvällar, då är mina följare ute och festar eller vad de
gör.
Men ingen är inne och likar på Insta.
Nej.
Jag behöver lägga upp den på den här tiden. Eller, alltså den typen av saker. Och det är ju nästan alltid bara så här, okej.
Okay, mm.
Gör det som funkar liksom.
Så våga ha lite, vad ska man säga? Nej, men våga ta vara eller ta hand om och vårda om er kreativitet och inte låta. Alltså samarbeten i all ära, pengar i all ära, jättekul att tjäna pengar. Men kompromissa inte med vem du är.
Nej.
Det rådet skulle jag vilja ge.
Ja! Veckans tips och eller slash hey hack.
Hey hack.
Hey hack.
Har du skrivit det?
Hijack.
Hack, hijack.
Vad heter det? Jo, men jag har sett flera nu som har tipsat om när man ska göra höga tårtbottnar.
Mm.
Luftiga speciellt kanske. Eller höga tårtbottnar. Att man inte ska smörja insidan på formen. För att om du har en väldigt smörig, nu är det klart att det är många som brödar också, det gör inte jag. Utan
nej,
bara
inte
så här, jag,
alltså, jag gillar inte den skorpan som blir.
Nej, men att man smörjer. Att när då smeten liksom ska stiga, att det blir lite halt liksom på kanten.
Ja, makes
så
sense.
Den kommer liksom inte upp lika högt som om du inte har smörjt. Då liksom klamrar den sig fast och så tar den sig högre upp. Låter ju rimligt. Sen kan det vara skillnad om jag som oftast bakar kanske i ren aluminiumform eller om du har en non-stickform som kanske i sig redan är lite glatt i materialet. Men så jag har testat det här nu, att göra tårtborten och inte smörja. Och ja, jag upplever nog att den reser sig högre och den blir rakare.
Mm.
För annars, jag tror också att det kan hänga lite upp de här domsen man får.
Ja, just det.
Att i mitten så orkar den ta sig högre upp. Medan kanterna liksom inte riktigt hänger med på samma sätt. Så då får man den här, du får inte en rak botten. Problemet blir ju att den fastnar ju.
Men nu när du säger det, för vi pratade om det här lite innan.
Mm.
Men nu, jag brukar alltid, oavsett vilken form jag har. Jag brukar alltid smörja, men jag fodrar också kanterna. Jag vet att du inte alltid tycker det är värt att fodra kanter, speciellt med kladdkakor och sånt. Mm. Men när jag gör tårtbottnar så jag smörjer, men jag lägger bakplåtspapper på så att smöret bara blir som ett klister.
Mm.
För då får jag fortfarande att den inte fastnar.
Mm.
Men jag har inte tänkt på det här innan. Men då förstår jag att smöret inte påverkas så att det glider ner.
Ja, men precis. Men så gör jag faktiskt också ganska. Så jag smörjer hela formen och sen så klär jag den. Så att det är inget smör som är mot själva kakan.
Men jag tänker
kakan.
Till exempel när det kommer till sockerkakor man bakar i Nordic Ware-former som jag smörjer
ordentligt. Ja,
med jättemycket smör.
Ja.
Jag kan tänka mig att absolut hade jag skippat smöret där. Hade fått en högre sockerkaka.
Som du inte har fått ur formen.
Exakt. Och då finns det ingen poäng med den här fina formen på.
Men jag tänker att, för att det gick okej, jag kunde skära runt så det blev okej. Sen ska man ändå täcka tårtan.
Men då förstörs ju mönstret.
Ja, jo, absolut. I sockerkaksformen går inte det. Men det är om du har gjort en rund tårtbotten bara.
Exakt.
Men däremot, som jag ofta bakar liksom tårtbottnar i anslagsformar. eller anslagsringar. Mm. Där man bara, den ska inte delas sen, utan man bakar. Och om det då är en vanlig tårtbottendeg har ju nästan inget fett. Eller jag har lite smör i min, men ofta har man ju, om du kör tre lika eller någonting.
Ja, då är det bara ägg, socker och mjöl liksom.
Men om du har en mer så amerikansk tårtbotten eller en morotskaka eller en oljebaserad, att då behöver du inte smörja, för de går upp och sen så drar de ihop sig lite så att de, när, kanske när de, du tar ut dem från ugnen så ser det ut som att de sitter fast, men sen efter så här någon minut så har de liksom gått in och lossat av sig själva. Så ja, jag vet inte om det här är ett tips eller hack, men man kan ju prova, för att ett tips kan kanske vara att vill du ha höga fina bottnar, smörj inte för mycket på kanterna, utan kanske då smörj och sätt ett bakplåtspapper.
Så att det inte har direktkontakt med smöret.
Ja, precis.
Det är ändå bra, för det är många som frågar sig, om min blev inte lika hög som din. Kanske testa med det här då.
Kanske kan det vara så. Yes!
Det var allt för det här avsnittet.
Det var allt för det här avsnittet. Och ja.
Ni får ha det så bra så länge.
Ha det bra!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.